Jag är ju förvirrad just nu. Oh, som alltid när jag pratar om kaffe.
Ja, det är jag med. Jag är alltid förvirrad. Oavsett om jag pratar kaffe eller inte.
Välkomna till avsnitt 2.
Välkomna till avsnitt 2.
Fjärde gången jag och Per träffas.
Fjärde gången vi ses. Och tänk vad långt vi har kommit.
Helt sjukt. Andra avsnittet, vi sitter här och pratar som om vi har gjort det här hur länge som helst.
Tror vi.
Tror vi, ja. Precis. Men förra avsnittet diskuterade vi vad specialkaffe är.
Mm.
Idag kommer det handla om, vi vet inte riktigt vad det kommer
rostning.
Handla om.
Rostning. Vi kommer prata om rostning. Kafferost. Rostning av kaffe.
Oj.
Rostningskurvan eller rostningsprocessen eller någonting.
Det är ett jättestort tema.
Ja, men jag tror att vi ska göra det enkelt och bara gå prata lite grund om rostningsprocessen. Vad händer? Vad händer från det att du stoppar in orostade kaffebönor till det att du släpper ut rostade kaffebönor?
Precis. Jag vill ju att folk ska, efter att de har lyssnat på det här avsnittet, ta fram en stekpanna hemma och rosta sitt egna kaffe efter att de har lyssnat på det här. Vad tycker du om det?
Ja, jag tycker att det kan de få göra. Ja. Jag tycker att...
För det var där kärleken föddes för mig.
Ja, just det.
Och jag tänker att de kanske hittar den kärleken också. Att skapa någonting från någonting ogjort. Något färskt. Som man sen kan dricka och avnjuta. Och få samma effekt. Som man får när man dricker det vanliga kaffet som man brukar få i sig.
Ja.
Kanske till och med bättre effekt.
Kanske till och med bättre, för att man gjort det själv.
Ja.
Sist vi sågs,
ja,
så slutade det med att du gick hem och fick med dig orostade kaffebönor.
Ja, just det.
Du fick, du fick inte ens veta vad det var för kaffe, va?
Ingenting. Och jag tänkte så här, det här är själva prövningen. Han berättar ingenting för mig om bönorna, så jag bara skapade en bild av att det här var en del av prövningen.
Ja, men jag tänkte det var, eftersom du inte sen frågade heller, så tänkte jag, men då får det vara.
Ja.
Jag lät bli att säga något. Och då, och i morse, samma dag som vi spelar in nu, ja, så har du rostat det här kaffet.
Yes.
I en stekpanna.
Yes, ställde klockan på 05.30. En förvirrad fru vaknar bredvid mig och undrar, vad fan jag gör så tidigt. Bara går och hämtar den här stackars gjutjärnspannan på morgonen och
stänger dörren till köket.
Jajamän.
Slå på köksfläkten. Öppna fönstret.
Yes, exakt i den ordningen. Tar fram en bakplåtspanna.
Mm-hmm.
Och två kylklampar som jag lägger under bakplåtspannan.
Mm.
För jag måste kyla mitt kaffe hyfsat snabbt, tänker jag ändå. Annars så tar det ju lite tid. Och sen så slår jag på och förvärmer min gjutjärnspanna.
Mm.
Så att jag kommer upp i lämpliga grader. Och då har jag, utifrån beprövad erfarenhet, vet jag att det är ungefär 17 minuter på halva pannans styrka.
Ja.
Ger ett bra första värde.
Ingångstemperatur.
Ingångstemperatur, ja, precis.
Mm.
Och sen så öppnar jag upp påsen, tittar på bönan och ser att den med största sannolikhet är tvättad.
Mm.
Det kan man ju se på den här vita lilla strängen i mitten av kaffet, har jag fått lära mig.
Ja, bra.
Ja.
Tack internet.
Ja, exakt. Och sen så noterar jag, fan, jag tyckte det var jag hällde upp 200 gram kaffebönor, för det vet jag att jag kan göra en hyfsad jämn rost på. Men jag tyckte ändå att det var väldigt hög densitet.
Mm.
På bönorna jämfört med de andra bönorna som jag kanske brukar rosta.
Vad innebär det? Hur
alltså det kändes som att det var färre bönor. Men det var fortfarande 200 gram. Men det kändes som att det var färre bönor på något vis.
Ja, just det.
Så det reagerade jag på ganska snabbt.
Mm.
Och sen så hällde jag i det och bara njöt av processen.
Och hur är processen då när du häller i bönorna som är orostade i din förvärmda gjutjärnspanna på spisen?
Precis.
Fläkten igång.
Halva styrkan på.
Och vad händer med bönorna då?
Det första jag gör är att ta fram min bästa vän. Och det är träsleven.
Är du okej med att liksom avslöja den här rosthemligheten?
Ja, ja, gud ja. Alltså,
vi ska inte dra ut...
Nej, de ska avslöjas. Mm. Självklart. Men jag tar fram träsleven. Och så jag har ett utarbetat mönster för hur jag ska röra min träslev på bästa sätt för att få så jämn rost som möjligt. Så jag rör det i, man skulle kunna säga, i åttor i pannan. Och det är ju varmast i mitten, så det gäller ju att alla banor får smaka på mitten, men de får inte ligga där för länge.
Mm.
Så det är den delen av pannan man försöker undvika, samtidigt som man försöker ha kaffet där också. Och sen så ser man ju att de gröna bönorna går från grönt till lite, nästan lite ljusgult.
Hur lång tid tar det? Tar du tid på det här också?
Jag har vissa tidsmarkeringar. Jag gjorde en noobrost idag. Så jag ville använda så få parametrar som möjligt och bara gå på känsla egentligen. Så jag försökte inte använda klockan, utan min ledstjärna här var lukten och såklart hur bönan såg ut. Men främst var det lukten som skulle få avgöra när jag skulle sluta rosta. Det var ledstjärnan jag bestämde mig för. Men i regel så brukar det ta ungefär 5 minuter innan bönorna har nått det stadiet då de i princip helt har torkat, som jag har förstått det. Så runt 5 minuter tar det. Från det att de släpps ner i pannan och jag börjar röra tills innan de börjar poppa.
Just det, det som kallas first crack.
First crack, precis.
Första cracken.
Ja, exakt. Och sen så är det så här, vad är first crack? Är first crack när en poppar eller är first crack när flera poppar? Så att det är svårt att avgöra. Men man vet när man är inne i first crack, när man hör att det
händer. Det är svårt att veta när det börjar, men man vet när den är igång.
Ja, exakt. Så upplever jag det. Och så tittar jag, eftersom jag rostade i pannan så ser jag ju mycket. Jag ser ju, alltså, från början så känner man bara ganska härliga lukter när bönorna hamnar i pannan. Dofter som jag inte kan beskriva, men som jag har hört folk beskriva som typ nybakat bröd eller lite höaktigt ärtor. Något sånt där. Jag kan inte påstå att jag känner. Jag känner en väldigt behaglig lukt.
Mm.
Jag kan inte sätta fingret på det. Och sen förändras den här lukten lite grann. Och även så kan du börja notera att det börjar dunsta lite vatten från bönorna.
Just det.
Och den delen är väldigt tydlig, så att det är,
för då blir det en vattenånga.
Exakt. Och då släpper ju bönorna på den här vätskan.
Därav fläkten.
Yes.
Och det öppna fönstret.
Yes, exakt. Och där började det bildas lite rök, men det mest rökiga skulle jag vilja säga kommer det senare.
Mm.
För min lilla fläkt i alla fall.
Och hur mycket senare, hur lång poppen eller första cracken kommer vi, alltså är det 5 minuter?
Ja, jag skulle vilja säga kanske när jag är inne i first crack kanske 7 minuter.
Mm. Och efter det, vad händer efter det och hur länge efter det står du innan du tar ut bönorna ur pannan?
Som jag gjorde vid den här rostningen då, så började det utvecklas ganska mycket rök långt inne i first crack. Tyckte jag idag i alla fall.
Vad är långt?
Vi kanske var inne på 12 minuter. Då började det bli en ganska kraftig rökutveckling. Men den rökutvecklingen skilde sig från den rökutvecklingen som var i början när den släppte ifrån vattenångan där i de första minuterna. Den här röken är mer den är mer rökig i sin karaktär än vattenångig.
Mm.
Kan man säga så.
Ja, jag kan tänka mig någon skillnad.
Och då är det bra om man har mycket, mycket fläkt på och gärna ett öppet fönster.
Mm.
Och sen när jag kände att kaffet började lukta väldigt gott, då tänker jag att jag vill frysa kaffebönan i just det tillfället den befinner sig i. Och då tar jag den snabbt från pannan, häller den på bakplåten som redan ligger på kylklampar. Och då har det ju bildats lite kondens där kylklamparna har legat mot plåten.
Mm.
Så det hjälper till att kyla ner. Och sen så använder jag en liten vattenspruta som jag så här skjuter en eller två gånger med för att verkligen kyla ner bönorna så att inte den här rostningsprocessen fortsätter.
Just det. Och hur lång tid tar det då innan bönorna är liksom kalla eller går att ta på?
Går att ta på skulle jag säga att det tar någon minut kanske. Faktiskt. Det är den delen av själva kafferostningen jag har engagerat mig minst i, men som jag förstår kanske har stor betydelse eller en viss betydelse.
Mm.
Men lätt att jag kan ta på dem efter en minut.
Ja,
ja.
Gött.
Så ser det ut.
Så det ser ut, ja.
Ja. Men
och nu när vi såg så bryggde du en kopp av precis det här kaffet.
Alltså förstå.
Som jag nu har druckit upp.
Gott folk, jag fick göra kaffe åt Per. Jag var ju orolig över att jag skulle rosta åt Per. Och sen ska jag stå och brygga en kopp kaffe framför Per. På skita ner mig. Men det gick bra.
Ja, det gick bra. Jag drack upp allt. Det var gott.
Tyckte du det?
Ja, det är gott. Nu är det ju rostat idag, så då är det ju också väldigt färskrostat.
Ja.
Och det påverkar ju också hur gott det är. Jag skulle tro att det kanske är godare om en vecka eller om 5 dagar.
Är det sant? Mm. Påverkar det så mycket?
Ja, det gör det.
Ja. Varför gör du det?
För att efter att kaffet är färdigrostat så släpper det fortfarande på mycket gaser.
Mm.
Det avgasar, liksom det släpper på koldioxid antar jag och andra saker som jag inte kan namnet på för jag är ingen kemist. Mm. Men de är inte goda. Mm. Men då är inte, när kaffet släpper på gaserna så är det inte stabilt. Och de gaserna kan sätta, jag upplever det som en sordin på smakerna. Så att gaserna ligger i vägen för vad kaffet egentligen, det dämpar de smakerna som finns. Så när kaffet har fått släppa på gaserna så blir det, då blir kaffet stabilare och blir tydligare och lättare att känna vad kaffet smakar.
Nice. Vad tyckte du om det här att rosta i panna?
Ja, men jag tänker att jag har inte så stor erfarenhet eller av att rosta hemma i en hemmamiljö i ett kök. Jag har testat att rosta någon gång i ugn. Jag har testat någon gång i en wokpanna antar jag. Och någon gång så menar jag en gång i en ugn och en gång i en wokpanna för att jag ville säga att jag hade gjort det tror jag. Säga att ja, men så här svårt är det.
Ja.
För att jag tror att det är svårt. Och det som gör det svårt är att det är svårt. Det som gör det svårt är att bönorna inte har samma miljö. Det är svårt att få en jämn rostning för alla bönorna samtidigt. Mm. Och det är också svårt att mäta vad det är man gör. Så en rostning blir olik nästa rostning.
Just det.
Och det gör det också svårt att vara konsekvent.
För att vara konsekvent, det är ju det som är det svåra, upplever jag.
Absolut.
Alltså jag bjuder ju aldrig på samma kopp kaffe hemma hos mig.
Det är olika varje gång.
Alla blir fortfarande lika glada, men det jag kan inte säga så här, de kan inte säga så här, men jag vill ha Daniels special idag. Så den fanns bara en gång, nu får du en ny special. Varje gång är det något nytt liksom. Oavsett om du vill eller inte i en stekpanna så blir det alltid ett experiment.
Mm. Du kan, det är ju fantastiskt.
Ja, det är ju jättekul. Och att skapa någonting själv är alltid godare än att köpa det. Det är som att baka kanelbullar hemma. Det blir godare än att köpa det i affären. Om du inte går till ett bageri där du vet att du kommer få världens bästa kanelbulle.
Det brukar jag göra.
Ja. Men jag förstår det här med att man kan inte producera exakt samma kaffe. Du kan inte sälja det kaffet du gör på stekpanna och ge det ett namn och kalla det och lägga upp det i hyllan och säga att det här kommer smaka exakt likadant som nästa påse.
Det är inte möjligt, men det är nog bara väldigt, väldigt svårt.
Jag skulle säga att det är extremt svårt faktiskt att göra det.
Då gör vi inte det. Vi stryker det.
Ja.
Producera inte gjutjärnskaffe.
Nej, gör det för egen skull.
Ja.
Men försök inte sälja det.
Nej, precis.
Men för mig var det så här. Första gången jag gick in och hittade gröna bönor i en affär så hade jag ingen aning vad det var för något. Och det var inte först långt in i min rostningsresa som jag börjar fundera på varför bönorna är gröna. Vet du det?
Varför de är gröna? De är gröna, de orostade kaffebönorna är gröna av samma anledning som halm är grönt.
Okay.
Det är en kärna i, eller halmet är ett gräs med mycket klorofyll. Bönan är, den har ingen klorofyll för det. Nej, men
har den inte det?
Nej, men den borde väl inte, eller har den där?
Jag tänkte att det var det som gjorde den grön.
Jag tänkte det när jag började prata med den, men sen tänkte jag att klorofyllet ändå måste komma från luft, vatten och sol.
Ja.
Fenomenet och kärnan sitter inuti ett bär och har inte så mycket med solen i sig. Den får ingen, om, jag vet inte, det är inte som en solbränna. Men, klorofyllet som en solbränna. Att man måste gå.
Men jag tänker när man ger bönan sin solbränna, när man rostar, ja,
men det bönan är ju en torkad kärna av ett bär.
Yes.
Så det har ju växt på en buske. Och det är som en kärna.
En kärna, ett frö. Varför kallar vi det för böna?
Det kan vara formen som påminner om bönor, möjligtvis, jag vet inte. Mm. Jag gissar nu. Mm. Jag tänker, eftersom odlingen sker så långt ifrån konsumtionen så finns det ingen given koppling till att det är en kärna, utan det är, du har en brun eller om den är rostad eller grön, om den är orostad, liten klump som ser ut som en böna kanske.
Det är, just det. Men vi kommer ju aldrig börja säga kaffefrö.
Det finns väl ingen anledning, tycker jag.
Nej, det finns inte.
Nej, för att, ja men vi förstår ju vad vi menar när vi säger kaffeböna. Coffee bean säger man på engelska. Det är ju inte bara
svenska.
Men
det är ju inte det. Det är ju något helt annat egentligen.
Vi kallar bananen en frukt, men jag tycker inte vi ska sluta lägga den i fruktskålen för det. Det är ju ett frö.
Är det sant? Kolla. Helt ovetandes.
Du vet, vi ska inte ändra på språket bara för att...
Nu jävlar.
Då blir det blir fel fokus.
Ja, det blir fel fokus. Men okej, okay. Men vi håller oss till att det är en böna, men det egentligen är ett frö som ligger i ett bär.
Som ligger i ett bär och innan det ligger ett bär tills man har plockat bort bäret och torkat kärnan, då blir det en kaffeböna.
Och det ligger två bönor i ett bär vanligtvis.
Vanligtvis, ja, om man av någon anledning skulle ha tillgång till kaffebönor i närheten, kan man ta upp två stycken och se att de är lite platta på ena sidan och runda på andra sidan. Det är för att de har suttit två i ett bär, så att de har liksom blivit platta på insidan och runda runt om, för bären är oftast ganska runda.
Så om man skulle skära månen i två delar så skulle man ha varsin kaffebönor.
Exakt.
Ah, okay.
Exakt.
Så det är därför den ser ut som den gör, helt
enkelt. Ja, det är därför
enkelt.
Den ser ut som den gör.
Så att den är, okay, det är därför den är så platt på en sida och rund på den andra.
Ja.
Sen så finns det kaffebönor som växer själva.
Ja, i vissa, det är ju en kaffebuske är ju en naturligt förekommande växt. Så alla bären blir ju inte automatiskt helt lika om de får växa hejvilt. Det finns bär som kan ha tre stycken bönor i sig. Det är väldigt ovanligt. Det finns bär som kan ha en. Och i de fallen som det är en så blir den ju inte platt på ena sidan, för den har ingen annan halva att stöta sig mot, utan då blir den helt rund som bäret.
Ja, sånt här tycker jag är fascinerande. Jag kan inte säga varför, men jag tycker det. Det är en sån här onödig kuriosa som jag bara...
Ja, det är väl härligt.
Ja. Men förändrar det smaken på kaffebönan om man det är en kaffeböna jämfört med två? Jag tänker att då måste de ju... Är de två så måste de ju dela på allt det goda, och är man en så roffar man åt sig allt.
Det låter ju logiskt på sätt och vis, men jag vet inte. Och man brukar ofta sortera ut de som är en, men det handlar inte om att de är runda och att de har vuxit själva i ett bär, utan det handlar om att de är mindre i storlek, och man sorterar bönorna i storlek, och då får man en storlek som är den minsta, som i princip bara är de runda bönorna.
Heter de något speciellt?
De kallas för pärlböna eller peaberry.
Ah. Jaha, pärlböna på svenska.
Pärlböna.
Och peaberry på engelska.
Som en ärtböna.
Som en ärtböna.
Runda bägge två.
Eller två olika terminologier för samma sak.
Jaha.
Fan.
Det finns säkert fler. Men man sorterar ut dem mest för att de har en annan storlek. Och
ja.
Det i sig att man får en sortering som är jämn i storleken gör att de kommer smaka på ett sätt jämfört med bönor som är en annan storlek. Men det är svårt att säga om det är för att de har vuxit själva i ett bär eller om det bara är en sortering som är jämn. Om, hade du gjort en rostning med bönor som är små och stora samtidigt så har de olika densitet och olika storlek och då beter de sig lite olika i rostningsprocessen. Då får du ju en större variation i koppen som du får till slut.
Ja, just det.
Men jag vet inte om det... Det har spridits många myter om att pärlbönan skulle vara lite extra ordinär, ja. Men jag vet inte. Jag tror att det bara är... Det är så lätt att romantisera kring det, för att det bara nu när vi hör så tänker vi, åh, men då måste det ju...
Ja, den fick allt socker i en.
Där har du ju en bara... Det vackra är att kunna romantisera.
Vi har kommit fram till att kaffebönan är grön. Och den oftast då är en tvilling.
Just det.
Ja, så. De föds tvillingar. Och så tänker man att kaffet är godast om det har mest socker i sig. Är jag helt ute och sockrar?
Ja, men det tycker jag känns rimligt. Ja. Men det så är det ju. Ja. Kaffet är... Har mest socker i sig om det kommer från ett bär som är moget när det har plockats. För att ett moget bär har mycket socker.
Mm.
Ett omoget bär har mindre socker.
Därav liknelsen i förra podden när du jämförde det med jordgubbar lite grann.
Precis.
Ja, okej. Okay, nice. Ju mer socker desto bättre. Och ju längre en kaffeböna får mogna, spelar det någon roll på... Hur det kommer sen smaka, hur mycket socker som lagras i bönan. Jag tänker på olika höjder. Och...
Ja, men det var roligt. Nu pratar vi inte om rostning.
Fan. Vi gör inte det.
Ja, men det spelar ingen roll. Vi kan, ja. Jo, men... Nu pratar vi om socker.
Men vi kommer till rostningar. Vi kommer till rostningar.
Jo, men växthöjden spelar roll för hur snabbt kaffet mognar. För att högre höjder har ett kallare klimat. Och i ett kallare klimat så tar det längre tid för någonting att mogna. Och där brukar jag likna med våra äpplen. För vi i Sverige odlar äpplen för det växer bra i vårt klimat. Och vi har några äppelsorter som mognar sommartid.
Mm.
Vi har andra äppelsorter som mognar vintertid.
Mm.
Och vinteräpplen är mer krispa, mer smakrika, mer komplexa i smaken.
Du ser.
För att de... Det här påstår jag utan att ha kollat upp. För att de mognar i ett kallare klimat.
Mm.
Sommaräpplen kan mogna snabbare för att det är varmt. Och då blir de inte lika komplexa i smaken.
Intressant. Så nästa gång man tittar på ett kaffe...
Någon som kan äpplen kan gärna bekräfta eller dementera
det
här.
Ja, gärna gör det. Skicka till oss.
Det kan också vara olika arter som i sig har olika smak och... syramängd och sockermängd, vad vet jag.
Så ju högre höjd desto mer socker potentiellt.
Och större komplexitet.
Och komplexiteten beror på socker.
Inte bara. Och när vi pratar, säger komplexitet så menar vi komplexitet i smaker.
Ja. Vad beror det på mer då?
Ja, men det finns ju massor med syror och andra. Jag är inte biolog, jag är inte kemist, jag vet inte, men det finns ju massa ämnen i kaffet som gör att det smakar gott och om det mognar långsamt så blir koncentrationen större.
Innebär det då?
Har jag inbillat mig i alla fall.
Aha, men jag som är lekman, innebär det alltså ju längre tid själva frukten sitter på trädet, ju mer hinner trädet skyffla in allt det goda i bäret.
Så inbillar jag mig att
det
låter. Men jag är ju också lekman här.
Ja.
Jag odlar väldigt lite. Jag vet inte.
Ja, du vet mer än mig i alla fall. Ja. Men det är väl det här som det vi pratar om nu kanske är vedertaget bland kaffeentusiaster, eller?
Ja, eller...
det är så här man diskuterar det.
Eller? Ja, eller...
Hög höjd, mycket socker och
men sockret skulle jag säga kommer från hur moget bäret är, oavsett om det har vuxit på en hög höjd eller låg höjd. Mm. Och komplexiteten i smakerna kommer från att bäret mognar långsamt och det får det på en hög höjd vid ett kallt klimat.
Nice. Ja, det köper jag.
Så du kan få en ett sött kaffe från en låg höjd och du får ett sött kaffe från en hög höjd som också har fler dimensioner i sin smak.
Nice. Okej, men då nästa steg är att vi har den gröna bönan hos oss. Vi gör det jättehoppet från bäret till pannan. Nej, jag vet
ja,
inte.
Men, jag vet du, ja, men så här va. När man rostar kaffe så använder man den orostade kaffebönan som är den torkade kärnan i ett bär.
Precis.
Och som du beskrev i, när du beskrev din rostning i pannan så utsätter man bönan för värme utan att tillsätta något annat än värme. Det finns inget fett eller något annat i processen. För då skulle vi plötsligt steka eller fritera bönan. Och det gör vi inte. Vi rostar ju bönan. Mm. Det är som en brödrost. Du tar en brödskiva, stoppar in brödrosten och tillför värme. Och det är då rostprocessen sker.
Mm.
Oavsett om det är bröd eller om det är kaffe eller om det är pumpakärnor som du också stoppar i stekpannan och väntar tills de byter färg, luktar och poppar lite grann.
Just det, och precis som en brödskiva så byter den färg.
Precis.
Och då också lite smak.
Precis, det som är grejen med rostning är ju att man får en brun färg och en förändring i smaken. Och den processen heter ju Maillardprocessen.
Just det.
Som är en förbruningsprocess som en fransk vetenskapsman som heter Maillard. Upptäckte att det här är en annan process än oxidering och det är en annan process än karamellisering. För det var förbruningsprocesser som man kände till. Du tar ett bett av ett äpple och lämnar det ute, fruktköttet blir brunt och det är oxidering. Det sockret eller vad det nu är i äpplet reagerar på syre.
Just det.
Och förändrar färg. Och ja. Karamellisering är när sockret i någonting som utsätts för värme förändras.
Mm.
Som när du gör knäck så karamelliserar du.
Ja, just det.
Och det är temperaturberoende. Det krävs en viss temperatur för att den processen ska kicka igång.
Ja, det kan man använda när man bakar och annat.
Ja.
Ja.
Och det Maillard upptäckte var att det skedde en förbruningsprocess vid en annan temperatur, en tidigare temperatur, en lägre temperatur än vad som var rimligt för att det skulle vara en karamellisering.
Ja.
Och han märkte att det här är unikt, det är något annat.
Åh fan.
Och jag ska återigen poängtera, jag är inte kemist. Jag kan inte gå in på vad det är som händer. Nej. Men jag vet att det är många många olika processer. Nej, men det sker en liksom kemisk förändring under i kaffebönan under rostningen och Maillardprocessen är en stor del av det som påverkar hur kaffet slutändan smakar.
Mm.
Så dels så vill du utsätta kaffet för värme nog länge för att det ska komma upp en temperatur som kickar igång den processen. Du ska också utsätta den. När du väl har gjort det ska du vara i den processen nog länge för att det ska ge effekt. Du ska också komma upp i den värme som krävs för att vattnet ska förångas och släppa lämna bönan för att det är då själva rostningsprocessen sker för att bönan är eller rostningsprocessen sker ju börjar ju tidigare också men efter att vattnet lämnar bönan så sker det många fler kemiska förändringar på kortare tid.
Just det, för en kaffeböna som är helt orostad och grön, den innehåller lite fukt.
En kaffeböna som är helt orostad innehåller mellan 10-12% vatten.
Och det säger sig självt då, om man utsätter kaffebönan för värme så kommer det då förångas.
Ja, för det är inte så att kaffe, det är inte så att vattnet ligger och guppar omkring som en pöl i kaffebönan, utan det sitter ju i cellerna. Så det är liksom knutet i cellerna. Så det blir aldrig flytande på vägen, utan det går från att vara i cellerna till att förångas när temperaturen blir så pass hög att vatten förångas. Och det är kring 200 grader. Och den processen är så kraftig att cellväggarna i bönan spricker.
Mm.
Därav cracket, ljudet, är cellväggarna som spricker i kaffebönan. Och kaffebönan sväller. Den börjar bli ta åt sig mer av värmen och blir brunare på mycket snabbare.
Mm.
Och den själva, den blir lättare.
Mm. Just det, lättare för att den förlorar den
tappar mycket av vätskan. Det färrostade kaffet kanske har en vätska på 3-3,5 eller möjligtvis 4%, jag vet. Ja. Någonstans där. Så det är ganska mycket av vattenmängden som försvinner.
Just det. Och det kan man ju göra enkelt när man det experimentet, om man väger sitt kaffe innan man rostar, om man sen väger det efter att man har rostat klart det.
Just det.
Då kommer man märka på gramvågen att här har det hänt grejer.
Gör du det när du rostar?
Absolut.
Hur många procent av vikten försvinner när du rostar?
I vanliga fall någonstans runt 15-20%.
Mm.
Det kaffet jag rostade åt dig idag, inte så jättemycket. Jag fegrostade ju då. Så att runt 10% avdunstade.
Just det.
Så att det var...
Så då kan jag bara anta att när du inte fegrostar utan rostar som du brukar, så rostar du det mörkare än vad jag fick smaka på nu.
Absolut. Jag gillar lite mörkare rost.
För när ju längre både ju längre tid som kaffet är i värme och ju högre temperatur det når till, desto mer vatten och andra ämnen försvinner och kaffet blir lättare och lättare och lättare och lättare.
Men då har jag en nördfråga här.
Mm, får jag
ta med publiken ner i nördträsket här? Nu är ni i nördträsket så att ni vet det. Om ni inte riktigt visste vad ni var så är ni där. Okej, jag tar min gröna kaffebörna, slänger ner den i den här värmekällan, vad det nu är. Det kan vara en stekpanna, det kan vara en rostare, det kan vara någonting som värmer kaffet. Och så börjar jag se att det gröna kaffet går från att vara just grönt till att det börjar bli lite sådär gult och sen börjar få lite färg, lite brun färg. Men jag ser också att vattenångan dunstar bort. Mm. Men det har inte nått det här first crack som du var lite inne på innan. Har det hänt någonting smakmässigt där, eller har bönan bara torkat från det att den har fått hamna i den här värmekällan och tills dess att den precis innan den ska poppa. Tror du att det har hänt någonting rent smakmässigt där?
Men jag tror att det har hänt någonting smakmässigt, men det har inte utvecklat de smakerna som vi kopplar till kaffesmaker.
Mm. Är det drickbart det kaffet?
Kan man det dricka är det? Nog drickbart, men det är nog fortfarande så hårt att det är svårt att mala det i en vanlig kaffekorn.
Aha. Men om man skulle mala det, vad skulle det smaka? Skulle det smaka gräs typ?
Eller? Det skulle smaka mer som gräs än som kaffe. Ja.
Mm. Okej. Okay. Mm. Bra, det, kan vi komma ut ur nördträsket igen här?
Ja, men så det är först efter att vattnet lämnar och först efter att första crack kommer och i den processen som sker efter det som de smakerna som vi kallar för kaffesmaker utvecklas och kommer fram. Och de kommer ju dels från vilket kaffe det är du har, vart du har växt och vilken art det är, men också från själva rostningsprocessen, för den sätter ju smaken. Rostad brödskiva smakar ju rostat bröd.
Just
för att den är rostad.
Mm.
Så det ger ju också en smak. Själva processen ger ju en smak, men det lyfter också fram de smakerna som finns från början i bönan.
Ah.
Som nice. Då hänger ihop med det som vi var lite inne på, växthöjden och vart i världen den växthöjden har varit.
Och för de som inte vet vad first crack är, vad ska vi för någon som aldrig har rostat en böna förut och undrar vad är det de pratar om? Pratar de popcorn eller pratar de kaffe?
Ja, men det, vi kan väl ta en popcornsliknelse då.
Ja, för yes.
Ja, jag vet inte. Ja, men popcorn poppar ju.
Mm.
Och det är ju också en väldigt kraftig process. De vänder ju bokstavligt talat ut och in på sig själva.
Mm.
Det gör ju inte kaffet riktigt så. Antingen, jag vet inte vad som skiljer dem, men antagligen är, ja, den vänder inte ut och in på sig, men den poppar, det kommer ett poppande ljud när cellväggarna spricker för att vattnet plötsligt fördunstar.
Och skiljer det sig åt från vissa kaffesorter att vissa poppar hårdare än andra, eller är det alltid att varje kaffesort gör liksom ett...
Det beror på hur du det beror på hur bönans densitet är,
ja,
och hur fort du, hur mycket energi du stoppar in när du rostar.
Ah.
Okay. Du kan komma under rostningsprocessen, så har du, eller ja, under rostningsprocessen så har du en ugn av något slag, en värmekälla,
mm,
en kafferost är en ugn som är oftast är gasdriven och har en snurrande trumma som för att bönorna ska röra på sig. Och värmekällan är antingen en gaslåga som sitter under trumman eller en gaslåga som sitter bredvid och värmer upp luft som cirkulerar in i trumman. Precis som en ugn så kan du stoppa in en termometer i den och mäta vilken temperatur du har. Det kanske man gör till exempel med en fisk i en ugn. Där är det lätt att veta att i 61 grader är fisken klar.
Mm.
Check. Samma sak gör jag i en kafferost. Jag har en konstant termometer i rosten.
Det är ett eget avsnitt. Ja, termometer.
Termometrarna. Termometeravsnittet. Och jag har en skärm där jag kan läsa av vilken temperatur jag får.
Mm.
Och precis som du så värmer jag upp rosten till en starttemperatur. Till skillnad från dig så kan jag mäta vilken temperatur det faktiskt är.
Mm.
Och släpper jag i de orostade bönorna. Eftersom jag samtidigt som jag rostar får en kurva som läser av temperaturförändringen över tid, så ser det ut som att temperaturen plötsligt sjunker i rosten. Jag släpper in någonstans kring 200 grader. Plötsligt på mindre än en minut så är temperaturen nere vid 60 grader. Det är en ganska chock. Sjunkning ser det ut som. Men det som egentligen händer är att kaffebönorna som från början är rumstempererade, de är någonstans kring 20 grader, stoppas in i en miljö som är knallvarm och på mindre än en minut värms upp till 60 grader.
Precis.
Och när böntemperaturen och lufttemperaturen i rosten möts så får min rostkurva en vändpunkt och börjar stiga istället. Och det är den stigningen som jag som rostare kan styra hur fort den sker och till vilken temperatur den sker.
Just
det. Det är det som är mitt recept på ett kaffe. Om jag tar samma kaffe och rostar det efter samma temperaturutveckling gång efter gång, så kommer jag få en smak som går att upprepa.
Det som är viktigt att ta ut ur det här som du precis berättade, tycker jag, det är just den här receptdelen. Att det är just den här kurvan som du kan titta på rent visuellt.
Precis.
Men hur gjorde man förr i tiden då? När man inte hade datorer som räknade ut kurvor, satt man och...
Man kunde stå med...
Satt man innan i Excel och bara...
Ja, innan jag hade datorer som räknade ut kurvor, så stod jag med Excel och läste av en termometers siffra och förde in den i Excel. Och innan jag gjorde det så stod jag med penna och papper och förde in. För även om jag inte har en kurva så kan jag... Om jag mäter av temperaturen varje halv minut,
ja, just det,
så kan jag se hur många grader varje halvminuts hopp är.
Mm.
Om det är 5 grader varje halvminut så kan jag räkna ut när jag kommer till min sluttemperatur, som jag vet vart jag vill. Jag har ett målvärde. Och sen, det finns ju massor att säga om hur processen sker liksom från det att du har fått vändpunkten tills du är klar, men en av de sakerna som är viktiga är att du hela tiden har en temperaturökning i rostningen. Du vill hela tiden att temperaturen ska öka. Men du kan välja hur snabbt den ökningen sker. Och där finns det ju olika filosofier från olika rosterier, hur de väljer att göra sitt hantverk, sitt jobb. Bland annat i hur snabbt de rostar och till vilken temperatur de rostar.
Just det.
Och det påverkar hur länge liksom råvaran är i liksom tillagning. Där rostning är ju som att baka bröd eller laga mat. Du ska förädla en produkt och du har en ugn som ger dig värme som du kan styra som verktyg.
Ja, nice. Men då tänker jag så här, är det lite som, ja, vi pratade rostat bröd förut. Är det lite som rostat bröd också, att du kan överdriva processen av att rosta någonting? För om jag slänger in en brödskiva och drar på full värme och låter den ligga kvar där, så kommer det ju vara bränt och det kommer smaka bränt.
Mm.
Och det kommer inte vara gott. Är det samma sak med kaffe? Kan man bränna det för mycket? Kan man gå för långt på den?
Man kan jag ska inte säga att man kan gå för långt, för att det är hur långt det går påverkar hur kaffe kommer smaka, men vad som är för långt är väldigt individuellt.
Mm-hmm.
Efter vad du har för smaker. Men det går att rosta ett kaffe och karamellisera sockret, och det går att rosta ett kaffe och bränna socker. Och det är väldigt stor skillnad på hur karamelliserat socker smakar och hur bränt socker smakar. Mm. För det ena förhöjer sötman, det andra förhöjer bitterheten. För om du bränner socker så blir det bittert.
Okay.
Och det du kan helt enkelt ta socker, bränna på det med en tändare.
Ännu ett experiment du kan göra hemma.
Testa det här hemma.
Ja.
Och det börjar ju, eller när du gör sockerlager, eller så kan du liksom, du kan karamellisera sockret, eller om du tar processen för långt, utsätter för mycket värme för länge, så kommer du bränna det till slut och då kommer det inte vara sött längre utan bitter.
Ja, just det. Är det det här som...
Men jag lägger ingen värdering i om man gillar bittra saker. Kör på om du älskar bittert.
Vad gillar du då? Gillar du
bitter? Jag tror på det här att människor i stort älskar det som är sött.
Ja. Okej, okay, ja, bra svar. Men då tänker jag genast på espresso. Där många så här, Italian roast till exempel, som bönor som är svarta och helt oljiga och blanka. Det hos mig är förenat med espresso.
Mm-hmm.
Skulle du säga att det stämmer?
Ja, men jag skulle säga att mycket espresso-kaffe är mörkt rostat. Mycket av det espresso-kaffet som vi möter, det första espresso-kaffet vi har mött, har antagligen kommit från Italien.
Mm.
Men espresso i sig är en bryggmetod. Det finns inga speciella bönor för espresso. Det finns ingen speciell rostning för espresso som gör. Utan du kan ta vilken rostningsgrad som helst på vilken böna som helst och brygga det i en espressomaskin.
Ja.
Och du kommer få en espresso. Sen hur den smakar, om den smakar som du förväntar dig att en espresso ska smaka.
Mm.
Eller om den smakar som du förväntar dig att te ska smaka. Ja. Det kan påverkas av hur det kaffet är rostat och hur du brygger det, hur du brygger en espresso. Men det finns inget som säger att ett kaffe som bryggs i en espressomaskin måste vara mörkt rostat för att det ska bli en god espresso egentligen.
Vad bra. Men när vi ändå är inne på mörkrost, så kan vi slänga in second crack där.
Ja, men det kan vi göra.
Bara för att förvirra alla människor ännu mer.
Precis, för vi pratar om first crack. Om det finns en, om det bara varit den enda, så hade den inte hetat first crack.
Right.
Den har hetat cracken.
Det är en crack.
Och därför finns det också...
It's a crack!
It's a crack. Därför finns det också andra cracken. Och det är... det är när oljorna i kaffet börjar röra på sig.
Mm.
Som sker vid en högre temperatur. Helt enkelt. Och då kan man igen höra ett crack.
Är det lika högt som första?
Ja, jag har inte hört det så väldigt många gånger. Så jag vet inte med säkerhet, men jag upplever att det inte är lika högt och lika kraftigt.
Jag som är väldigt erfaren i second crack-delen då, för att jag har...
Är det lika ljudligt som första?
Nej, jag skulle vilja påstå att det är lite dovare.
Mm.
Men... Nej, det är dåvare.
Det är dåvare.
Det är dåvare.
Det går ju lätt att se på en böna om den har rostat så långt som till andra crack. För att...
Har man misslyckats om man har kommit till second crack? Om målet var att rosta ett kaffe som ska smaka väldigt mycket, alltså väldigt komplex.
Mycket av smakerna i kaffet sitter i oljorna. Om oljorna börjar lämna kaffet så har det tappat en del av den potentiella smaken som det hade.
Okej. Okay. Bra svar.
Men ju längre du rostar, ju mörkare du rostar, desto mer av rostprocessen får du ju smakat av. Så själva rostningsprocessen smakar, gör större, blir större och större del av smakerna som du smakar.
Mm.
Och vilket kaffe det var du rostar från början spelar mindre och mindre roll.
Okay.
Eftersom smakerna förstärks av rostningssmakerna förstärks hela tiden ju längre du rostar och ju mörkare du rostar. Så kommer du till andra crack och älskar det kaffet så är det rostningssmaken du älskar.
Just det.
Men du har förlorat en del. Du har förlorat en del av det som kaffet hade att ge.
Skulle du säga att de flesta människorna som dricker sedvanligt kaffe i Sverige gillar just rostsmaken?
Jag tror att rostsmaken är lätt för ett rosteri att kommunicera. Det är lätt att känna igen och det är lätt att få tydligt och repetera. Så ur marknadsföringssynpunkt så är det lätt för ett rosteri att marknadsföra sig på rostningen och säga att det här kaffet smakar mycket för att och det upplevs som att smaka mycket när man dricker det för att rostningen är så tydlig.
Ja, just det.
Men jag upplever att många gillar det för att det är enkelt att hitta det och det är enkelt att tycka om det, precis som
det smakar
vin
kaffe.
Med fatkaraktär är lätt att förstå för att jag förstår ek. Det smakar, det blir kraftigt och jag förstår det lätt. Men det är också, jag tycker det är lite...
Nu vill vi se.
Nej, men jag tycker det är lite fördummande.
Mm.
Av både att kränga på massa ekfatskaraktär i vin bara för att skapa karaktär.
Mm.
Och att kränga på massa rosttoner i kaffe bara för att skapa karaktär. Och säga till folk som inte vet någonting om kaffe utan bara vill ha en god kopp kaffe att det här är det som gör vinet eller kaffet gott.
Ja.
Det tycker jag är fördummande av konsumenterna. För man det är ingen lögn. Det är inte fel på det sättet, men det finns mycket mer än det som påverkar smaken och som är viktigt för vinet respektive kaffet.
Jag skulle hålla med dig. Utan att jag egentligen vet vad jag pratar om. För jag skulle kunna... Jag vill ju nå dit. Jag vill ju kunna känna komplexiteten av ett kaffe. Jag kan inte påstå att jag gör det idag. Alltså, bara för några år sedan så var... Kaffe för mig var ju förenat med att det smakade rostat. Det bra kaffe, det var när det smakade rostat. Dåligt kaffe var när det var typ syrligt och mjäkigt.
Ja.
Det var dåligt kaffe för mig. Men sen så träffade jag på en vän som sa att han var fullt medveten om att ett hårt rostat kaffe just ger honom den här rost... Jag ska försöka förklara det här. Jag vet inte om jag kan det, men jag gör ett försök. Han tyckte att ett hårt rostat kaffe var bra för honom för att han kunde inte njuta av ett... inte lika hårt rostat kaffe som kanske hade högre komplexitet. Han visste om att komplexiteten finns där. Han vet att den existerar, men han var helt enkelt, han hade för låg kaffe-IQ för att kunna avnjuta det. Så han valde alltså att köpa hårdare rostat. För han vet att han var inte värdig. Hans smaklökar var inte värdiga. Det här lite,
jag gillar det.
Lite mer lättrostade kaffet. Så han gjorde ett aktivt val att hoppa in i det som du precis beskrev.
Och det är det här de flesta inte har möjlighet att göra. Det är så svårt att göra ett aktivt val för att de flesta har ingen aning om vad det är de har att välja mellan. Förutom mellanrost, mörkrost eller lätt mörkrost eller mellanljus. Alltså det är det som kommuniceras på den tydligast på kaffepaketen. Mm. Så det är det man tror att man har att välja mellan. Men det finns så mycket annat också som man kan välja mellan och som skapar smaker och komplexitet i koppen.
Coolt. Och det kan man göra hemma med natur.
Vilket då?
Skapa det här lite mer komplexa kaffet. Eller tror du det? Tror du man skulle kunna skapa... Tror du jag hemma skulle kunna rosta till mig ett litet blåbärskaffe?
Ja, men det tror jag absolut.
Ja.
Om du bara har bra råkaffe i grunden. För att det går inte att trolla som kafferostare. Mm. Du kan inte rosta ett kaffe som är bättre än det råkaffet du har börjat med. Du kan inte ta ett dåligt eller ett kaffe som är ojämnt och har massa omogna bär och massa defekter av olika slag med insektsangrepp och olika storlekar på bönstorlekarna och göra något magiskt gott av det. För att grundförutsättningarna är ganska dåliga, men du kan ta ett kaffe som är väldigt, väldigt bra, som är välsorterat. Alla bönorna är exakt likadana i storlek och densitet och kommer därför bete sig likadant i en kemisk den kemiska förändring som sker i rostningen.
Mm.
Och har potential att bli fantastiskt jämnt och bra. Det kan man ju lyfta fram, men det kan man ju också förstöra i rostningen.
Bra, då kommer vi till det här momentet i podden som jag har längtat efter. Nu ska du förklara vad är det för kaffe jag har rostat?
Ja, men det går. Det kaffe som du har rostat är ett kaffe från Etiopien.
Mm-hmm.
Det är...
Jag gillar Etiopien.
Det är ett, som du sa, tvättat kaffe från Etiopien. Och jag valde det kaffet för att det är välsorterat, vilket borde göra det lätt för dig att rosta. Det har en hög densitet, som du också märkte för att det blev mindre volym på samma vikt. Och det gör det också, borde göra det lätt att få fram någonting gott ur. Så du hade liksom, jag tänkte att det här borde göra det lätt för dig helt enkelt. Och få fram någonting gott för att finns mycket gott att få fram i det. Och det, i och med att det har en hög densitet så står det emot. Det är svårt att liksom bränna. Ett kaffe som inte har en hög densitet, som har en låg densitet, som är mjukare, kan till exempel om du stoppar in en gjutjärnspanna och som är väldigt varm kan liksom brännas, få brännmärken på ytan.
Just det.
För att den blir liksom punktbränd helt enkelt. Som inte har med rostning att göra, utan bara fått brännmärken. Det är en typisk, liksom, skulle varit ett misslyckande. Liksom. Då får en rostdefekt, kan man säga. En felsmak som sker på vissa bönor, men inte andra som inte är...
Du bränner den på ytan, men på ingenting ytan, händer inuti.
Nej. Så det blir lättare att det sker. Man får vara försiktigare om du har ett kaffe med en låg densitet än om du har ett kaffe med en hög densitet. Den parametern tog vi lite bort med ett kaffe som har en hög densitet. Det blir lättare, svårare att punktbränna. Men du verkar vara lite försiktig när du med temperaturen ändå, så det är bra.
Ja, jag försöker hålla lite koll på det.
Sen finns det liksom, beroende på hur under liksom rostningen, hur energin tillförs, hur mycket och när, så kan rostningen ske olika snabbt inuti och utanpå bönan.
Just
det. Och målet är ju att hela bönan ska vara lika rostad om du vill ha en konsekvens och en jämnhet i smaken. Och om du till exempel skulle ha för lite eller ingen energi i början, så skulle när själva cracken komma kanske utsidan ha fått mer värmen insidan och du skulle få ett kaffe som ser brunt ut men som kanske är inte genomrostat inuti för att den har inte byggt upp någon värme eller tillräckligt mycket värme i sig själv. Så det är också då skulle du få ett kaffe som ser rostat ut men kanske är lite underrostat och smakar lite hö eller lite gräs för att det helt enkelt har råkaffesmakerna kvar.
Och har man smakat på det en gång så vet man.
Har man smakat på det en gång så vet man, och det är ja, om man vet vad man letar efter då, när man smakar på det.
Ja.
Och det går att göra tvärtom också, göra kaffet att det rostas mer liksom på insidan än på utsidan, så det ser väldigt ljust och fint ut, men insidan är bränd och då kan du få liksom en
kan man bränd. Göra det?
Ja, det kan du göra.
Wow, det var ju galet.
Det är galet.
Har liksom, jag gjort det? Nej.
Nej, jag tror inte. Nej, men så det är ju liksom en annan så här problem som man kan få i rostning, som också skapar en ojämnhet i själva bönan, liksom i rostningen, i hur jämnt rostad den är. Och det har du ju heller inte gjort eller fått. Så det verkar ju, alltså samtidigt som jag pratar nu så tar jag en kaffebörna och delar på den och tittar med mina ögon rent okulärt hur, om jag kan se någon skillnad på liksom insidan och utsidan på.
Och vad kommer du fram till då?
Nej, men att dels så vet jag att det är väldigt svårt att se, ja, faktiskt med blotta ögat. Du måste ha någon typ av
liten monockel.
Ja, precis. Du måste titta på det lite närmare för att faktiskt se.
Ja.
Men jag tycker det ser helt fin ut. Inga
nice.
Konstigheter. Så det är inga konstigt. Men det som är största problemet är ju att, som jag var inne på i början, att vissa bönor är ganska ljusa och andra är ganska mörka.
Precis.
Att det är svårt att få alla bönorna att komma lika långt i rostningen samtidigt. Och där är ju problemet med just att rosta i en gjutjärnspanna.
Exakt.
Som har en ojämn värmefördelning och du kan inte mäta den. Så vissa bönor här är väldigt mörka,
mm,
och andra är ganska ljusa.
Mm.
Allt från mellanröst till mörkrost i ett och samma. Och det kommer ju göra att varje kopp som man dricker från den kommer vara
smaka lite annorlunda.
Ja.
Det här kaffet som jag fick av dig, vad har du för poäng i vanliga fall? Om vi pratar kvalitet, är det en 86 eller vad är det?
Ja, men det här är en 86 eller 87 någonstans där. Det här är liksom ett välsorterat kaffe som är väldigt jämnt i storlek och jämnt i densitet och jämnt i i färg och form, och det har inga ojämnhet eller defekta bönor som skulle påverka smaken negativt, och det har växt på väldigt hög höjd, nära 2000 meter, vilket gör att det har en hög komplexitet och det har inga liksom fel har begåtts under efterskördprocessen med liksom man tar bort fruktköttet och fermenterar och torkar, utan där har inga bismaker kommit till, utan bara lyft fram kaffets smaker. Så det finns liksom mycket bra förutsättningar i bönan för att det ska finnas mycket smak.
Så i bästa av världar så är det en 86a. Och nu kan du bedöma poängen efter att jag har sargat det?
Men jag tycker inte det är så relevant. Så fort det kommer till en kopp kaffe så här. Ja. Du bjöd mig på en kopp kaffe när jag kom hit.
Ja.
Du bryggde den till mig.
Mm.
Jag kom in i rummet, du frågade om en kopp kaffe. Ja, tack. Mm. Och så fick jag en kopp kaffe. Där finns det ingen poäng för mig att sätta ett poäng. Åh, vad gott.
Jag har poängkort nu.
Ja, men jag tycker att det är helt irrelevant. Jag tycker inte det är liksom... Var det gott? Ja. Okej, okay, bra. Var det inte gott? Nej. Men då är det inte så bra.
Nej.
Och så finns det inte så mycket... Det finns ingen annan bedömning man behöver göra.
Ja.
Och jag tycker att... Alltså, det här var ju gott. Det är inte äckligt. Jag drack ju upp allt utan att liksom tvinga i mig det. Jag ser framåt och dricker igen. Lätt
tvingar du.
Nej, du är det. Nej, men alltså, trots att det är ganska ojämnt, det är både mörkt och ljust rostat, om vartannat så finns det mycket goda smaker i det. Men också som jag var inne på när jag tog sippen och sa att det rostade i morse, så är det ju väldigt färskrostat, och det i sig gör att själva rostningskaraktären är väldigt kraftig. Och jag tror att när mer tid har gått och de gaserna som lämnar kaffebönorna också efter att rostningen är klar har gjort det och är färdiga, så kommer kaffet vara mer stabilt och inte smaka av de gaserna, och det kommer vara lättare, eller det kommer smaka annorlunda och mer antagligen. Så jag ser fram emot att smaka det igen, säg på lördag.
Ja, ah, kul.
Om
bra.
5 dagar.
Kul. Det ska bli nice att få höra vad du tyckte då.
Mm.
Om du kommer ihåg det. Men för alla er som inte kan någonting om rostningsvärlden och känner er lite lätt förvirrade, välkommen till klubben.
För vi har inte haft någon struktur.
Vi har inte haft någon struktur. Och det är ungefär så här man känner sig när man börjar prata om, när man är helt ny i kaffevärlden. Man fattar ingenting från början, men man förstår att det är massa variabler och mycket av det har betydelse för hur slutresultatet kommer att smaka. Så har du förstått det, då har du kommit väldigt mycket längre än de flesta.
Just det. När man förstår att det finns mycket man inte fattar,
ja,
då har man förstått en hel del.
Precis, det är lite som kvantummekanik. Om du har förstått kvantummekanik så har du inte förstått kvantummekanik. Tanken är ju att vi på något sätt ska framöver då, att det ska bli lite ljusare i tunneln, lite klarare. Jag är ju förvirrad just nu.
Vad härligt.
Som alltid när jag pratar om kaffe.
Ja, det är jag med. Jag är alltid förvirrad. Oavsett om jag pratar kaffe eller inte.
Men myt då?
Myt. Dagens myt.
Myt.
Myt eller fakt. Ja. har du någon myt du vill...
Kaffe är som mjölk.
Mm.
Det är en myt har jag hört.
På vilket sätt är kaffe
som mjölk? Det var en amerikansk snubbe som påstod att kaffe är en färskvara och ska drickas färskt. Det får inte vara mer än 2 veckor gammalt. För då är det gammalt. Och...
Just det.
Då är frågan, stämmer det Per?
Stämmer det Per? Mycket bra fråga. Jag säger, nej, men det beror lite på hur, det beror på väldigt många olika saker.
Mm.
Kaffet är en färskvara.
Mm.
Det är alltså på det sättet som att nära, om det nära rostnings, ja, om det är nyrostat eller om det är rostat för länge sedan,
ja,
påverkar hur det smakar. Men hur stor den förändringen är beror mycket på hur det har lagrats under den tiden.
Ja, just det.
Så det, ja, det finns en förändring. Hur stor förändringen är beror på om det har varit... Ja, men det finns några saker som det rostade kaffe, det finns några saker som det rostade kaffet inte tycker om. Och det är syre.
Mm.
Syre en bov. Snor smakerna. Solljus är en bov. Inte allt ljus, alltså, utan framförallt solljus. Och värme är en bov. För det, värme kan kicka igång processer.
Ah.
Ja. Och liksom, så ett kaffe som är förvarat, ett rostat kaffe som är förvarat med väldigt lite kontakt med syre, lite kontakt med solljus och lite kontakt med värme har är mer stabilt och behåller den samma kvaliteter som när det var nyrostat.
Mm.
Ett kaffe som ligger i en öppen glasburk i ett köksfönster under ett element som gasar på kommer förändras mycket snabbare. Och är det då också malet så är det mycket större yta för varje böna som utsätts för syre. Och de processerna sker väldigt mycket snabbare. Om du tar en kaffeböna så har du en yta, har du maler den så har du 1000 ytor. Och om syret som bönan är i kontakt med är boven och du gångrar den liksom ytan med 1000,
ja,
så sker ju föråldringsprocessen 1000 gånger snabbare.
Då tänker jag blundar nu och jag trycker fingrarna mot tinningen och så tänker jag, då skulle jag ha gjort precis tvärtom då, bara för att vara extrem. Då skulle jag ta 0 solljus och väldigt lite värme och väldigt lite syre, typ frys.
Just det. Men då är det också då det, och det är ju ganska vanligt att göra.
Ja.
Och frys är ju fine så länge du förvarar i någonting som är helt tätslutet så det inte kommer in, för det är också en ganska fuktig miljö.
Mm.
En frys, det är mycket fukt is. Så om det kommer in fukt så är det heller inte särskilt bra i kontakt med kaffet. Men om det är helt förslutet så det inte faktiskt kommer i kontakt med sin omgivning så är det fine med frysen. Så länge du inte börjar ta in och ut ur frysen, för att då har du det nedkylt och så värmer du upp det. Och då har du en uppvärmning igen. Mm. Och sen kyler ner och värmer upp det och då har du en temperaturförändring.
Jag tänker att det bildas kondens också.
Ja, då så bildas kondens också. Så skulle du portionsförpacka kaffe? Nej, men på riktigt. Skulle du vilja ha ett rostat kaffe och förvara det på bästa möjliga sätt, ska du vakuumpacka portionsförpackningar och lägga i frysen. Så kan du ta fram de frysta bönorna, mala dem och brygga dem. Och så kan du göra samma sak igen om någon månad, och du borde få ett väldigt jämnt och lika resultat. Men så ids ju väldigt få människor att göra. Och det är många som tänker som du gjorde nu. Tänker, ja, men okej, om vi inte ska värma upp det, då kyler vi ner det. Men det är inte riktigt nödvändigt. Så man behöver inte lägga det i frysen. Man behöver inte lägga det i kylskåpet heller. Det ska man helst inte göra, för att kylskåpet har väldigt många andra smaker i sig. Du har en lök och en salami och lite annan...
Vill du inte ha det smak på ditt kaffe?
Ja, men det kommer ju liksom påverka hur kaffet smakar om det liksom... Så kylskåpet är verkligen dumt, och, tycker jag. Det feltänket som du hade nu var ju att du skulle undvika värme genom att kyla ner det, men att bara behålla en stabil temperatur är bättre. Så en stängd påse i skafferiet eller på köksbänken brukar vara det bästa. Men kanske inte i flera år utan kortare tid, för kaffet förändras fortfarande oavsett över tid, men långsammare i en vakuumförpackad frysförpackning än i en stängd påse på köksbänken. Men som jag också var inne på, så är inte ju färskare desto bättre, för det är ju det är lätt att tro det. Om det ska vara färskt, så tar vi det så färskt som möjligt. Men precis efter rostningen så släpper kaffet väldigt på gaser fortfarande. Om den som har tagit upp en påse med bönor och sett att det finns en ventil på påsen som man kan klämma på för att lukta.
Just det.
Den ventilen är inte till för att man ska klämma och lukta, utan den är ju till för att släppa ut gaser men inte in. För ett kaffe som packas väldigt färskrostat släpper på gaser som måste komma ut för att inte påsen ska svälla och potentiellt spricka. Så den ventilen är en avgasnings... Den ska släppa ut en envägsventil. Så den släpper ut luft och gaser, men inte in luft och gaser.
Men jag är ju lite så superkonsumenten att jag... Vänta, bara... Jaha. Det lät som hon stod precis bakom mig. Jag tänker, när jag har gått in i typ en affär. När jag har gått in i en affär och sett en kaffepåse som är väldigt bufflig, alltså fylld med gas, då har jag tänkt, yes, den orörd, perfekt, den dig ska vi ha. Och sen när jag har sett andra kaffepåser som är insjunkna och någon har liksom sargat den genom att stå och trycka med sina flottiga händer på den och sniffat med sin näsa. Du kommer aldrig ta den påsen. Jag tar ju alltid de påsarna som är orörda och väldigt uppblåsta. Mm-hmm. Tänker jag rätt då?
Jag vet inte. Jag tror att det beror på väldigt många olika saker varför den är uppblåst. Den kanske har en envägsventil som inte fungerar så gasen inte kommer ut. Men den behöver inte betyda att det är bättre än påsen bredvid som har en fungerande ventil som där gasen kommer ut.
Ja, men för tanken är att den inte ska vara så uppblåst, eller?
Tanken är att om den har så mycket, om den packas så färskt att gaserna som släpper ut spräcker förpackningen så bönorna trillar ut, så är det dumt. Därför vill man att gaserna ska kunna komma ut naturligt utan att släppa in syre. Du skulle kunna bara ha ett litet hål i påsen, men det skulle släppa ut gaserna och släppa in syret lika mycket. Och eftersom syret inte är din kompis så vill du inte ha så mycket syre i påsen.
Nice. Har du någon myt du vill ta död på?
Jag tänkte på, ja, men jag har en myt. Myten att mörkrostat kaffe har mer koffein än ljusrostat kaffe. Har du hört det någon gång?
Mörkrostat kaffe har mer koffein än ljusrostat. Jag skulle spontant sett säga att det är tvärtom.
Ja, precis. Det kan man också. Myten att koffeinet påverkas av rostningen. Det är en myt.
Att koffeinet...
Alltså att det förändras. Ja, men det är en myt. För det gör det inte.
Nej.
Det är kul. Ja. Just det. Ja. Jag älskar den reaktionen. Va?
Va?
Det visste jag inte om kaffe. Ja, men koffeinet är... Det roliga är att, tycker jag, att koffeinet inte förändras under rostningsprocessen. Alltså koffeinet är väldigt stabilt. Så om du rostar ett kaffe ljust och rostar samma kaffe mörkt, så har inte koffeinet förändrats under den processen. Men eftersom mycket annat förändras. Du får en lägre densitet när du rostar ett kaffe mörkt, det har varit inne på.
Ja.
Så har koncentrationen av koffein blivit högre ändå i ett mörkare rostat, för att den är stabil.
Ja, just det.
Så det är en myt att koffein påverkas av rostningen. Men det är sant att ett mörkare rostat kaffe har mer koffein. Mm. Jag var rätt säker på att koffeinet inte påverkades, att det är sak samma. Så jag var tvungen att googla det och var inne på en sida som heter sprudge.com.
Mm-hmm.
En kille som heter Nick Cho, som nu för någon månad sedan bara skrev en liten artikel. Men den är baserad på en forskning som en tjej som heter Juliette Han har gjort. Hon jobbar som kafferostare, men är också kemist.
Oh,
som jag inte, jättebra kombo. Hon grävde ner sig i den frågan, påverkas koffeinet? Och hon kom just fram till det, just att på grund av att koffeinet är så stabilt under rostning och inte påverkas, men allt annat påverkas så mycket, så blir så koncentrationen av koffein högre när du väl rostar det mörkare. Men man kan också, den är inte enorm.
Mm.
Och det finns, när du väl ska brygga en kopp kaffe, så är det ju väldigt många andra saker som också påverkar hur mycket du extraherar ut. Så det är inte säkert att bara för att det är ett mörkrostat kaffe, så behöver det inte vara koppen som du får fram. Bönan har en högre koncentration av kaffe än samma kaffe i en ljusare rostningsgrad, men det finns andra saker som också påverkar. Så i slutändan så är det svårt att säga om det faktiskt gör någon skillnad i en kopp, beroende på vart det har bryggts, hur det har bryggts, vilket vatten det är, vilken bönor det var som röstades just eller mörkt.
Men när vi ändå pratar bönor och koffein, är det, om vi kanske tog vi den här myten sist, att arabica bönan innehåller mindre koffein än robusta bönan?
Nej, det var inte förra gången, när vi tidigare nu snackade.
Så
var vi inne på det. Men det är ju,
och det är vedertaget.
Det är att robustan har dubbelt så mycket koffein i princip än vad arabica har.
Så om målet sett med att dricka kaffe är att du ska få i dig så mycket koffein som möjligt, så ska du sänka så många
mörkrostade robusta bönor du kan.
Där har du målet. Just nu så sitter det många och bara, ja, där. Antecknar. Ja, robusta, ja. Vad får jag tag i det? Så.
Ja.
Ja.
Ja, men om koffeinet är, eller så kan man göra som en kille jag känner, ta en koffeintablett. Om just koffeinet är målet,
ja,
så kan du ju sikta in det på koffeinet.
Eller
så
tar du koffeintablett och sveper ner det med mörkrostad robusta.
Just det, det kan man göra. Ja.
Ja, men nice. Men då har vi slagit ihjäl två myter här nu då, kanske. Ja,
kanske. Vi får se. Om man tycker att våra myter inte stämmer, att vi är ute och cyklar, så kan man mejla oss på barakaffepodcast@gmail.com. Ni får mejla av andra anledningar också.
Ni får skriva vad ni vill egentligen. Vi tar gärna upp det ni skriver till oss och svarar på frågor. Per svarar på frågor. Jag läser upp frågor. Kan svara på vissa frågor.
Jag tror jag kan svara på många frågor.
Ja.
Och så finns vi på sociala medier.
Ja, vi har vårt Instagramkonto som har börjat bli lite aktivt.
Jag la ut en, idag la jag ut, ja, en bild.
100% aktiv idag,
ja,
kan man ju säga.
Jag tänkte att det är väl nu vi börjar, tänkte jag.
Ja, exakt. Sätt,
eller, ja. Bara kaffe heter vi på.
Bara kaffe.
Mm, och Bara kaffe podcast på Facebook.
Just det. Besök gärna den när vi börjar lägga upp lite mer.
Jag tycker det vore kul att se om det är någon som lyssnar.
Ja, jag vet att det är några som lyssnar. Men vi kommer nog få in lite frågor här snart.
Kul.
Ja, det ska bli riktigt kul. Väldigt kul. Men ja, nästa avsnitt är lite oklart vad det kommer handla om.
Mm.
Men vi får väl se helt enkelt. Vi kommer väl lika oförberedda nästa gång.
Mm.
Tänker jag.
Antagligen. Det verkar ju gå vägen där också.
Det viktigaste är att vi sitter och diskuterar kaffe och att vi har kul. Att vi lär oss någonting.
Mm.
Det har jag gjort idag i alla fall.
Kul.
Har du haft kul?
Ja, men jag har haft kul. Ja. Jag ser fram emot nästa gång. Ja, vet du, jag är lite intresserad av att prata om efterskördsprocessen.
Oh.
För vi har nämnt tvättat idag. Det känns så abstrakt.
Alltså jag skulle kunna gräva mig in i den här efterskördsprocessen. Oh. Så ja. Nöjd när du säger så. Bra, jag vill lära mig det här.
Det vill jag med.
Nice, ja men det är bra. Utgångspunkt efter skörd. Ja. Nästa gång.
Eller gången efter, eller gången. En annan gång. Det är ett ämne.
Det är ett ämne vi ska ta upp, absolut.
Mm.
Kul, bra. Men tills nästa gång då, alla trevliga lyssnare.